Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.
Hockeypodden med Jimmy Landström och André Sjöbergsson!
Välkommen till veckans hockeypodd. Lite specialprogram eftersom att vi spelar in det här kort innan Luleå Hockey möter Skellefteå. Som vanligt så är Jimmy Landström här.
Tjenare.
Och med oss har vi också två stycken gäster. Om vi börjar med dig, Arvid.
Ja, Arvid Marklund från Norran, hockeybloggen. Kul att få vara här. Känns kul. Snacka upp det här derbyt som förhoppningsvis blir stekhet.
Och så har vi Adam.
Adam Savonen, också från Skellefteå Norran och pysslar mycket med hockey där och känner mig stekhet inför dagens podd och derby.
Härligt! Välkomna!
Tack!
Jag blir ett stekhet derby, vad tror vi?
Ja, det känns som att den här matchen är hetare än vad det var i höstas. Inte minst med tanke på hur pass formstarka både Skellefteå och Luleå är. Så känns det faktiskt riktigt hett, måste jag säga. Det är Clash of the Titans här i norr.
Jag tror vi kommer få se riktigt mycket känslor på isen som publiken gillar att se, som vi gillar att se. Jag hoppas ändå att vi får se en ren match, inga tjuvsmällar, men det får gärna vara fysiskt.
Precis. Vi möts här några år, är det fortfarande samma känsla varje gång Luleå och Skellefteå möts, eller hur känner du?
Ja, alltså det är alltid en skön känsla innan liksom att det kommer att bli någonting extra. Sen är det så att alla matcher kanske inte lever upp till den där riktiga hypen, ändå så är det väl. Jag hoppas precis som Jimmy säger att det blir en het match, men att vi slipper de där fyrsmällarna. Vi minns 12 februari i fjol när typ allting hände där, när det var knätacklingar och grejer. Och det var ju en häftig match, men då gick det lite för långt kanske. Men vi får hoppas att det blir någonting liknande ändå, så att det är någonting, ska man säga, outside the box. Så att lite extra är det varje gång.
Det har ju hänt mycket utanför isen också, men det känns som att på senare år att det har blivit lite mer av en feststämning när det blir derbyna, istället för att det är ju en stark rivalitet och det är starka känslor mellan supportrarna också. Men det känns som att det har blivit mer en feststämning och något som stort som händer, istället för att vi ska krossa dem lite grann sådär utanför. Ja. Vad känner ni?
Ja, det är ju liksom inte någon sådär storstadskomplex där det är typen och firmer som gör upp innan matchen, utan på det sättet är det ju, det är en positiv händelse där jag håller med dig att det liksom festen är mer i fokus. Det är någonting som ska bli kul, samtidigt som ändå rivaliteten ligger och pyr, men på ett icke osunt sätt, utan på ett ganska bra sätt. Det är någonting som folk lever upp runt omkring, och det tycker jag väl även det känns för mig som yrkesman att det här är faktiskt någonting som är väldigt kul och någonting man ser fram emot.
Och på vilket sätt skiljer det sig för oss jämfört med en vanlig match?
Det är mer feststämning, sen är ju derby, det finns mer att hänga upp det mer, det blir mer intresse, mer hype. Folk bryr sig mer, och då blir det naturligt, tror jag, i vår roll också att det blir roligare att jobba, helt klart.
Och spelarna är ju bara människor precis som oss, kött och blod, så att det är klart att de märker av det här också. Det var ju när jag var och träffade Granström här i tisdags hemma hos han i Sunderbyn, då sa han ju själv att det är en match som ser väldigt mycket fram emot när de får spela mot Skellefteå, för det blir motsvarande slutspelshockey. Och det här är ett sätt för båda lagen också att förbereda sig inför slutspel. Vända matchscenariot, för det är alltid någon som tar ledningen. Du ska komma i kapp och försöka vända tillbaka, så att de kan lära sig väldigt mycket av de matcherna. Och nu är det ju bara 4 stycken, tidigare var det 5. I och med att vi har gått ner till 52 omgångar. Men det tycker jag är rättvist också. Båda lagen får 2 hemmamatcher. Tidigare så var det ju vartannat år att ena laget hade 3 hemmamatcher och det andra 2.
Kollade lite grann statistiskt här inför matchen att Skellefteå hade ett ganska stort övertag. Nu har jag inte siffrorna framför mig, men jag tror det var ungefär 28-17 eller något sånt där i antal vunna derbyn. Var står Skellefteå nu? Är de lika överlägsna? Ni som har bäst koll på dem är herrarna från norra.
Ja, de är ju fortfarande, det ser vi bara på tabellen, de är ju topplag och vinner de flesta matcher, men just när man kollar derbyn så tycker jag väl att även visst Skellefteå var ett bättre lag än Luleå de senaste åren, men på något vis så tycker jag att Luleå kan göra en jättebra match ibland i derbyn, ibland kan de, som vi såg här i höstas, underprestera något enormt, men det känns som att Skellefteå alltid håller en ganska hög nivå när det kom till de här heta matcherna ser vi även när de spelar slutspel också. Så att jag tycker att de är bättre på att alltid kunna leverera en hög standard, om man säger så. Och det är därför så vinner man, går man oftast vinnande ur de här derbyn också.
Ja, den höga lägsta nivån är ju den som bestämmer tabellplaceringen. Men annars så här långt måste jag säga att jag tycker att Frölunda är det bästa laget i serien och har den högsta nivån av alla lag, den högsta nivån, om man uttrycker det så. Men Skellefteås lägsta nivå imponerar ju att man liksom kommer till match varje gång det är match och tappar ju nästan inga onödiga poäng. Så att Skellefteå är väl den maskin de egentligen har varit de senaste säsongerna. Den största skillnaden tycker vi då, jämfört mot förra gången de möttes, är att Luleå har klivit upp och hittat en egen väg att vinna. Och det är det som gör den här matchen så intressant, att de här två rivalerna nu drabbar samman. De båda har en väldigt hög formtopp, om vi då bortser från förlusten senast då för Luleå, så är det ändå fortfarande ett oerhört formstarkt lag.
Och ur Skellefteås synpunkt så får man ju hoppas på Luleå Hockey, om vi ska säga det så. För mardrömslag för Skellefteå i ett slutspel, det är ju Frölunda. Där jag tycker att Luleå matchar Frölunda bättre i de matcherna vi har sett. Så att, om tabellen ser ut ungefär som den gör, jag tror kanske Luleå kan plocka en eller två placeringar. Men då kommer ju kanske Luleå möta ett Frölunda och gå vidare ett slutspel för en final. Och jag tror inte Rönnberg vill ha den finalen, men däremot så tror jag absolut inte Skellefteå vill ha den, eller vad är den uppfattning? Alltså att...
Alltså Frölunda har ju vuxit fram till ett bogey-team och de känns ju lite vassare än Skellefteå när man möts.
Vad är det som har gjort att de har hittat ett spel mot Skellefteå som kanske inte många av de andra lagen gjort, förutom Växjö i slutspelet och i fjol i finalen?
Nej, de har lyckats hitta någon form av svag punkt på Skellefteå, för att om man tittar statistiskt så har, tror jag, Frölunda gjort, tror jag, nästan över 20% av alla mål Skellefteå släppt in, alltså Frölunda stått för. De har tre raka vinster, så de har hittat en väg att vinna och de har en oerhört skicklig offensiv och det syns ju att de har gjort mycket mål och de är helt enkelt på en hög nivå. Det går kanske inte att peka på något specifikt. Sen spelar ju de lite likt som Skellefteå, tycker jag. Men har väldigt skickliga spelare. Och det är ju alltid svårt att möta för oavsett vilket lag. Enda sättet är väl att spela en riktigt tight defensiv och kanske kontra på dem. Men Skellefteå vill ju spela sin hockey och äga pucken. Och det är svårt mot ett lag som Frölunda som är ungefär lika skickliga.
Jag tror lite det har att göra med att Skellefteå vill spela när jag släpper loss. Och det gillar ju Frölunda också. Just som det känns nu har de mer spets över fyra kedjor än vad Skellefteå. Lite som Skellefteå var för två år sedan när man kunde ha Bud Holloway i en tredje kedja och så vidare. Det tycker jag Frölunda har mer av nu. Att när det blir de öppna matcherna så gör de fler mål än Skellefteå. Sen om Skellefteå försöker spela defensivt och tight så passar inte dem. Då vinner nästan Frölunda på det också. För då kanske man kanske på något vis även lyckas bemästra dem i den typen av match också. Så att jag vet inte, Skellefteå tror jag inte riktigt vet hur de ska spela mot Frölunda, medan Frölunda vet exakt hur de ska spela mot Skellefteå. Så att det är väl lite där skonkläm för Skellefteå just nu, just mot Frölunda. Då.
Jag tycker ju Frölunda har ju växt ut i laget att slå den här säsongen också. Så att det, jag håller med dig, alltså lite bredare lag, sen snabbare spelare, snabbare spel. Mm. Och det kommer de ganska långt på. Framförallt kanske när de möter lag som Skellefteå som möter dem med samma ishockey men gör det lite sämre. Mm. Då kan skillnaden bli lite större än som Luleå som spelar mer destruktiv ishockey och inriktar sig mer på att försvarsspela, att inte släppa till chanser och kontra mot ett Skellefteå som vill hålla i pucken och skapa chanser på egen hand. Mm. Du var inne lite grann också där på när du pratar om de stora matcherna och rivalstämningen och det också. Men från Skellefteå håll så pratar man ju mycket om att det här är inget derby. Det riktiga derbyt är mot Löven. Mm. Det är hata Löven som gäller.
Och det vet ju du, Adam. Du är ju från Umeå.
Ja, nej men precis. Nej, men det är väl en sån här tradition att de som är också i min ålder och hängt med hela vägen så ser man ju det som det riktigt klassiska derbyt. Men jag tror att de som växer upp nu ser nog liksom Luleå som en... Det är lite grann den nya Löven som allting har utvecklat sig. Och det får man ändå se som någonting kul att det kan finnas flera rivaler. För det är någonstans de här enstaka matcherna och toppmatcherna. Det är någonstans som bygger sporten och skapar den här härliga känslan på något sätt. Hade det inte funnits någon rival så hade ju SHL varit mycket tråkigare för både Skellefteå och Luleå. Mm. För Modo som har funnits med lite där har ju som aldrig varit någon rival för något av de här lagen. Det var ingen rival för Löven, det var ingen rival riktigt för Luleå och ingen riktig rival för Skellefteå heller. Utan det är en intressant match, men det har som aldrig riktigt exploderat.
Det blir lite för långt ifrån, känns det som, jag vet inte.
Ja, Löven och Modo ligger bara 10 mil från varandra och där var det ingen riktig rivalitet. Det var många gånger och såg matcher mellan Timrå och Modo och det var inte någon explosion där heller, utan det är någon ingenmansland där nere på något sätt. Så det är kul när det finns några sådär extra möten som tänder till, helt klart. Men och Skellefteå-Luleå är ett sånt möte.
Absolut, och egentligen de flesta som hejar på Skellefteå ser ju Luleå som den stora rivalen i SHL. Sen så de här urfansen vill inte erkänna det, så blir så då säger man det är absolut inget derby, det är ingen rival, det är bara vilken match som helst, bara för att man vill som lyfta fram den här rivaliteten mot Björklöven fortfarande, att det är de vi hatar då liksom. Så att, men nej, jag har många bekanta och vänner som Holstein och på Skellefteå och de tycker inte om Luleå om vi säger så att det absolut finns en rivalitet och det här är ett derby.
Och det får de ju se som något positivt också. Det drar ju in lite kler i kassan för båda klubbarna.
Absolut.
De här matcherna. Det är ju, nu kommer den här matchen kommer ju egentligen ett dåligt datum efter jul och inte så långt kvar till löning och så vidare. Men jag tror ändå att vi kan få se hyfsat mycket folk på läktaren.
Det var 3 sittplatser kvar vid lunchtid. Så det var ju något ståplats, lär väl vara kvar lite längre, men 3 sittplatser, det säger ganska tydligt intresset kring matchen också.
Det jag däremot som har bevakat många derbyn, både i Luleå och Skellefteå, det tycker man har lyckats bra med i Skellefteå, och det vet jag inte varför, kanske ni kan svara på. För hockeykulturen finns ju i Luleå också, det är att sittplatspubliken är med på ett annat sätt i Skellefteå Kraft Arena än i Coop Norrbotten Arena. Vad beror det på?
Ja, jag måste faktiskt säga, jag vet inte. Ja, det är ju lite olika karaktär av stad. Medan Skellefteå kanske är en väldigt utpräglad arbetarstad, så känns det som Luleå är lite fin kultur. Så man brukar kalla väl Luleå för en lille Stockholm. Och det kan vara så att det präglar läktarkulturen lite grann också där. Att på sitt plats så är man liksom med ändå. Så det är liksom inga fina människor som sitter där, utan man har åsikter och man tycker och man ropar och man skråar. Så att jag upplever att det
man
kan
klappar
ha
med tumhandskarna så det ekar i taket.
Ja, men precis. Men det som annars är, om man ska jämföra i övrigt, ska jag säga det som är till Luleås fördel, att Luleå aldrig känts ett väldigt modernt format där man nästan har lite amerikanskt snitt. Och även om det är gammalt med björnhuvudet, så tycker jag fortfarande det är SHLs klart häftigaste entré. Det är liksom ingen diskussion. Och sen tycker jag att hela formatet, ljudbilden, drivet, line-upen, alltihopa det där håller faktiskt en extremt hög nivå i Luleå. Så det har de alltid varit lite vassare kring normalt sett. Nu har ju Skellefteå, förutom att de har sin kultur och sin tradition med publik och alltihopa, fått nu äntligen en kub som krossar det mesta. Den nya jumbotronen är ju faktiskt väldigt o-Skellefte-grej, om man uttrycker det så.
Den hänger nästan ner till isen, va?
Ja, snudd på. De hade lite problem där när de skulle filma, att det var svårt att filma båset för kuben var lite för stor och det var svårt att höja upp den då med. Men den är verkligen gigantisk.
Men det är väl inga problem ändå att spelarna ska slå i den där jumbotronen. De är väl inte med den 1,70 i Skellefteå.
Mm. Vi säger så här, om den här matchen när Luleå var på besök i höstas, om den hade spelats nu så hade ungefär 10 puckar tagit jumbotronen så många gånger som Luleå försökte flippa ut pucken där i zon.
Ja, men precis.
Ja, det är som.
Man kanske får se det som en fördel inför sluttampen och slutspelet, att det lag som kommer dit och försöker försvara sig och lyfta ut, ja, då kommer pucken tillbaka.
Ja, exakt. Ja.
Jag tror ju också att en del med hur arenan är utformad, hur det är lägre, publiken sitter närmare taket, det blir ett mer tryck känns det som också i Skellefteå Kraft Arena, och det blir nog lättare då att få med sitt plats publiken på ett sånt. Så ståplatspubliken är ju på i stort sett i varenda match, oavsett hur kallt ute och hur lite folk det är på läktaren och sådär. Men det krävs någonting extra för att sittplatspubliken i Luleå ska haka på. Där har de någonting att jobba på. Det är faktiskt bättre stämning i Skellefteå Kraft Arena. Under derbyna då.
Mm, sen tycker jag att Luleå-klacken, själva klacken, är ju tycker jag snäppet kanske vassare än Skellefteå-Kraken ljudvolymmässigt. Och tycker att de på bortaplan, nu kanske, nu vet man, nu när jag är här i Coop Arena, eller Coop Norrbotten Arena, så sitter man ju väldigt långt ifrån Skellefteå-Kraken i, när vi sitter på pressläktaren i Skellefteå, man nära Luleå-Kraken, så det kan ju också påverka. Men jag tycker att de är bra på att hålla igång Luleå-Kraken och sådär, och tycker att de bidrar till en bra, de är en bra bortaklack också, så att det tycker jag det ska man också ta med i beräkningarna.
Ja, men jag också reflekterar över det just där att de håller igång i matcherna, och de har några eldsjälar där som har gjort ett jäkla bra jobb på att dra upp den så att säga, ståplatskultur. Det var mer hata och hån tidigare, nu är det lite mer sång och glädje och stämning, mycket med barn på läktaren och sånt där också, så det är kul. Vi går vidare. Vi pratar om stora matcher, och i stora matcher så är det en spelare som brukar kliva fram framför de andra, i alla fall vad jag har reflekterat över. Och det är Skellefteås lagkapten Jimmy Eriksson. Varför? Han kan vara helt osynlig i stora delar av grundserien, men när det vankas derbyn och när det blir slutspel, då spelar han på en helt annan nivå.
Han är väl den typ av spelare och person, tror jag, som vad ska jag säga, han har varit med länge, även om han har varit nästan samma typ av spelare under lång tid, så är det liksom, han har varit med länge, han vet att Skellefteå kommer att vara toppen, kommer att gå långt, att man behöver inte prestera varje dag på varje träning, även om man frågar han så ger han säkert 100 jämt, säger han, men han är väl den, han behövde lite lilla extra för att tända till, och då är han ju mycket bättre också, som du säger, att han kan ju vara en ganska medioker spelare under många matcher, man ser inte riktigt. Ja, som han var här innan jul, i 10 matcher var han ju kanske lagets sämsta spelare. Men då, när det kom de med matchen, då kliver han fram och då blir han lite argare och grinigare och är lite mer i facet på målvakten och backarna, och då är han ju som bäst.
Hur har varit den här säsongen, tycker ni?
Han har väl blandat och gett, men han ser faktiskt ändå otroligt fräsch och skicklig ut för att vara 36 år. Med tanke på att han är ju kanske inte den mest vältränade spelaren i grunden, även om man har tränat bra nu kanske senaste 7-8 åren. Eller tränat bättre ska man säga. Så är han ju en oerhört skicklig spelare. Men sen är han ju som sagt, han är ju bra på att sålla ut. Att när det verkligen gäller, då är han alltid bra. Och jag vet inte, hans karriär är ju nästan som en saga på något sätt. Han har ju liksom lyckats nu på slutet gjort saker som man inte borde lyckas med. Med tanke på att det är först efter 30 som han har haft de stora breaken. Och det är inte så vanligt att det händer.
Sen har han haft en liten annorlunda. Så han brukar ju börja jättedåligt och vara väldigt, väldigt seg fram till jul någonstans. Sådär. Men nu börjar han i säsongen fantastiskt bra. Kanske var för att det var 2 matcher mot Luleå. Han gjorde väl 2+1 tror jag i den här matchen här i Coop Norrbotten Arena. Och sådär. Sen har han gått ner sig innan jul och han hade ju en avstängning och så missade ju där 7 matcher eller något sånt där. Så att, lite upp och ner, men godkänd får man väl säga, men han kan ju mycket bättre.
Det jag tycker är hans styrka, om du säger matcher, han gör så mycket för sina kedjekamrater också. Han står ju ändå alltid där på gränsen vid målgården där han får stå och ta plats. Och så fäller han ut en av SHLs största hockeystjärtar. Jag menar som back, det är inte så lätt att få något utrymme där. Mm. För att du måste nästan vara ful. Vissa spelare är ju så stabila, de är så starka i bål och ben så att ska du flytta på den, då drar du på den utvisning. Mm. Så är det ju. Så man får se sådana saker också, tycker jag. Inte bara poäng.
Han är ju så smart också i det här tjuv- och rackarspelet. Och det är alltså lite fulspelet. Att han ramlar enkelt i rätt situationer, får med sig utvisningar. Omdiskuterade målet som blev här om veckan bara när han alltså nyper klubban lite grann på benskyddet så inte målvakten kan komma över och göra räddningen där. Och han gör det så bra att det går igenom många gånger också. Det får man ju, man måste hylla en sån egenskap, tycker jag i alla fall. Alltså, det är grymt. Sen blir han ju mycket bättre spelare när det blir tätare matcher, tycker man också. Som att han tänder till, vinner fler puckar, är inne där i skiten där det händer och gör oftast de avgörande målen och det.
Precis. Och sen blir det lite grann också där, den typen av spel, står framme där och brunka och vara inne liksom, vara en pain in the ass. Det blir ju viktigare de här tätiga matcherna. Spelar man hemma mot Karlskrona och kanske inte vinner med 4-1, och det, visst, ett sånt typ av jobb är alltid viktigt, men kanske inte blir lika avgörande.
Så att. Vem är Luleås Jimmy Eriksson då som ska kliva fram när det blir de här täta matcherna, griniga matcherna?
Många kanske säger Anton Hedman, men jag skulle nog där säga Jonathan Granström, just vad han tillför till laget också i omklädningsrummet, som kan tänka mig att Jimmy Eriksson gör. han har ingen bokstav på sin matchtröja, men han är ändå en informell ledare som vid sidan av isen får med sig lagkamraterna på ett humoristiskt sätt, för att det inte bara ska vara allvar hela tiden. Och sen gillar han ju att spela de här matcherna när det blir lite tätt och grinigt, och han är ju oftast den som är snabbast i ansiktet på motståndarna. Även om man inte gör de fula tacklingarna så är han ju där och brunkar. Så jag skulle nog säga Jonathan Granström. Jag vet inte, vad tycker ni utifrån sett?
Nej, Jonathan Granström är ett bra exempel. Vi kommer ihåg att han byggde stämning redan i fjol då när han stod och sköt puckar på Tim Hed. Och, men han är en fascinerande spelare när det verkligen är tätt. Jag kommer ihåg slutspelet när Brynäs besegrade Skellefteå 2013 var det.
12
blir det. I finalserien där han tillsammans då med hela laget var helt magisk och vann hur mycket tekningar och närkamper och gjorde ut, tror jag, det avgörande målet i den tredje matchen som på något sätt blev en nyckelmatch. Med 3-0 kunde de sen säkra serien, segern i den sjätte finalmatchen. Så att han är ju också en sån här spelare du verkligen vill ha i laget när det är tätt och tajt. Så ett slutspel så kommer han att kunna kliva och bli ännu mer ovärderlig. Och ikväll förväntar man att man kommer få se en hel del av Granström.
Ja, han är rolig att se på när han tekar. Alla har ju några små tics. Han vickar lite på huvudet och sen fäller han ner. Och han är ju en duktig tekare. Jag menar, Luleå tappar Chris Abbott som var deras första tekare. Men Granström har ju definitivt tagit över den rollen. Och det är ju viktigt när det drar ihop sig. Att, ofta så är det ju en tekning som kan avgöra match.
Ja. Oh.
Det är små detaljer.
Mycket snack där också, kan jag tänka mig. Både Jimmy Eriksson och Granström är väl spelare som gillar att munhuggas och tugga lite grann där på isen. Så att, det kanske är den typen av spelarna som man ska vara i de matcherna. Så att.
Ja, absolut. Vi pratade faktiskt, vi gjorde ett uppsnack här på arenan i Skellefteå när vi drog hit. Och då lyfte vi fram vilka som liksom matchen i matchen. Och då lyfte vi fram just Jimmy Eriksson och Jonathan Granström. Det känns som att de kom aldrig gå från ett derby utan att de har liksom syns på ganska kraftigt. Så att, ja, de är två sköna profiler.
Två ledare. Spännande. Innan vi släpper kvällens match lite grann då här. Vem vinner utav Jonathan Granström och Jimmy Eriksson? Vi börjar med Arvid.
Jag tippar 3-1 till Skellefteå. Jag tror att det kommer bli hyfsat målsnålt, men att Skellefteå ändå känns lite starkare i alla lagdelar. Men det känns ändå lite grann som kan gå hur som helst. Men min känsla är att Skellefteå vinner med 3-1.
Adam.
Ja, jag har ju varit kanske lite feg så där. Jag har inte tagit någon sida. Alltså, det är svårt tippat idag. Alltså, jag tror det kommer bli en stenhård underhållande match. Målsnål. 2-2 har jag tippat. Sen tror jag att Skellefteå tar det på straffar.
Jimmy, är det dags för Rangers?
Ja, precis. Nej, men jag tror om det någon gång Luleå ska vinna i grundserien under den här säsongen så är det nu. Så jag tror Luleå tar den här matchen. Det är dags för det. De har varit formstarka. De förlorade senast mot HV, men jag tror de har lärt sig av misstagen som gjorde att de förlorade den matchen också. De har ett bra självförtroende, men inledningen blir viktig. Det gäller att våga spela mot Skellefteå och våga sätta press på Skellefteå. För det är inte så många som vågar göra det i rätt läge. Det går inte att göra det hela tiden. För det försökte Luleå göra hela tiden i de två första matcherna i början på säsongen. Och det såg vi hur det såg ut. Det såg ut som att Skellefteå mötte HT-bandy.
Ja, det var en av de största utspelningar jag har sett rent spelmässigt. Att det inte stod 7-1 efter eller 7-0 efter två perioder i Skellefteå är ju, ja, det får man tillskriva den skickliga målvakten i Luleå.
Vad tror du då för resultat?
Jag tror det blir precis som Adam, jag tror det blir riktigt jämnt. Det står kring 2-2, 3-2 där på slutet. Jag har sagt 4-2 till Luleå idag. Men jag är nästan inne på att det kan bli 3-2 också där, på så att det avgörs på straffar. Det ska inte förvåna mig, men jag tror det blir en sjukt jämn match. Kan gärna svänga någonstans också.
Vi hoppas på en jämn match i alla fall. Det är roligast för publiken.
Ja, men det tror jag det blir. Det känns som att lagen är mycket närmare varandra nu också sådär. Men Skellefteå, när de får allting att stämma, då går det fort. Då gäller det att både huvud och fötterna är med, alltså. Samma sak förra gången de möttes här, så var det Luleå Hockey hade väl gått in för att tackla sig in pucken, nästan kändes det som, och Skellefteå, de åkte förbi dem, de släppte pucken, tog tacklingen och sen vände spelet. Men jag tror Luleå har lärt sig läxan från den matchen i alla fall.
Luleå annars är ju årets upplaga är lite så här nostalgiskt roligt, för man har ju byggt laget lite som känns som på 90-talet, det stora, tunga, lite elaka Luleå med Ilari Melart och så vidare. Och kan man spela lite av den hockeyn så finns det mycket att vinna, för även fast det har blivit mindre tacklingar, att man numera ska åka mer skridskor och böja och alltihopa det här, så är ändå tacklingar en viktig del av sporten. Fysen är ändå en otroligt viktig del. Och det är väl det som jag tycker är lite charmigt med årets upplaga av Luleå. Men då måste du hantera det på rätt sätt. Men nu verkar man ju vara på rätt väg. Att man spelar en sån här hårt arbetande hockey med en hel del fysik och lite hårda tag och lite på gränsen. Precis så där som man vill att matcherna ska vara. Hockey är ju faktiskt känslor och fysik i mångt och mycket. Det är i alla fall det jag tycker.
Mot Frölunda som spelar ganska lik Luleå är ju den hockeyn som de har vunnit på. Alltså det är inte många målen som har kommit från att de har startat ett uppspel och avslutat. Utan det har varit mycket att de har brytit puckarna högt upp i banan, stressat fram misstag från Frölundas sida som de har kunnat ta vara på. Och även om Skellefteås backar är spelskickliga så är de ju när de sätts under press så gör de misstag. Precis som alla andra backar i den här serien. Och det tror jag någonstans Luleås nyckel ligger till. Att vara ju tajta i egen zon och jävligt aggressiva i anfallszonen när de inte har pucken. Mm. Det är där de har chansen att vinna matchen, tror jag.
Ja, men det är lite grann Skellefteå, för både deras för- och nackdel att de alltid vill spela sig ur situationen. Ja. Vilket är grund och botten en bra inställning. Men så liknande mot Växjö i finalen i våras där, förra säsongen så ville man ju alltid spela sig ur, medan Växjö hade hittat den nyckeln att kliva upp högt, stänga alla ytor. Så istället för att lägga sarg ut ibland när det faktiskt inte finns någon passning att slå, så ska man ändå försöka hitta in, och då blir det ju fel också många gånger. Så att,
Men det funkar när du har Jocke Lindström och Bellamer och alla de här som var i rundlad på den tiden där. Då funkar det spelet jäkligt bra också. Så vi börjar närma sluttampen, men jag tänkte vi ska ta några överraskningar och besvikelser i Skellefteå. Om vi börjar i Skellefteå, vilka har överraskat och vilka har varit en besvikelse så här långt? Vi börjar med positiva.
Jag har plockat ut tre stycken här. John Norman, först och främst, som har gått från en hyfsat anonym spelare, slog igenom lite grann ordentligt i slutet av förra säsongen, men har ju gått från en hyfsat anonym spelare till en landslagsspelare. Så att han är ju kanske den största överraskningen, även om vi hade på känn att det var på gång att hända. Men så bra som han har varit när han har varit som bäst, så har han varit Skellefteås bästa spelare, tycker jag. Lite dåligt skott, har haft ett bättre skott, han gjort mycket mer poäng. Så har vi Patrik Zackrisson som har gått från en ganska stabil och bra center som gör 30 poäng på en säsong. 30-35 poäng, som har ju gått till att göra en poäng per match och varit där i toppen av poängligan och var med i landslaget där senast. Så att där har vi den andra som har varit riktigt bra. Sen måste jag ändå lyfta fram Niklas Burström som också har varit en stabil spelare länge. Men nu har ju gått från att vara en bra defensiv back som gör en del poäng till att vara bästa målskytt bland backar. Tror jag det nästan i hela serien och bland de bästa poängplockarna också bland backarna i SHL. Trots att han knappt har spelat i powerplay. Han spelar nu för chansen i andra powerplay, men första 20-25 matchen var han inte ens med i powerplay. Så att det är väl de tre jag skulle lyfta fram som har varit de är lite som har lyft sig också. Det finns många som Marcus Svensson och sånt som man visste håll toppklass. Men även de här tre, i alla fall jag ser som de största positiva överraskningarna.
Skriver du under på listan du, Adam?
Ja, helt klart. Nej, men det är helt riktigt. John Norman har ju varit sensationell och är en spektakulär spelare. Hans speed, han är så snabb så man ser att backarna, de förväntas inte att en spelare kan vara så snabb, så att han vinner mycket puckar på att de helt enkelt felkalkulerar när han kommer. Han tempoväxlar bland de snabbaste i hela SHL.
Om vi tar de tre största överraskningarna i Luleå då, Jimmy?
Ja, nu har jag inte skrivit ner någon lista på det, men vad ska vi ta fram? Jag måste få fundera lite grann. Ta minuslistan i Skellefteå först, så ska jag plocka fram den.
Ja, vi kan ta dem. Då har jag skrivit Erik Forsell och Axel Holmsson och Terry Broadhurst. Forsell börjar vara lite gammal nu, 34 år, och börjar märkas också, spela sista året på kontrakt. Men han gjorde kanske sin bästa säsong i fjol när han var lagkapten och fick kliva fram i den här lite mer offensiva rollen också, fick spela powerplay. Nu har han ju fått en lite mer tillbakadragen roll eftersom Jimmy Eriksson är tillbaka, han spelar inte powerplay. Man får ändå spela i första kedjan, men jag tror att han är de har spelat upp sig lite grann de senaste matcherna. Man hade sämst plus minus här för de matcher minus tre ändå liksom ett sånt pass vinnande lag. Och Erik Forsell är känd för den här stabila spelaren som alltid slutar säsongen på plus 20 plus minus och gör sina 30-35 poäng. Men jag tror att han har, så att han är ändå en besvikelse får man ändå säga, även om han börjar gå neråt i karriären. Sen då Axel Holmström, nu är han ju fortfarande ung, bara 19 år, men den här säsongen så har han inte fått det där lyftet som många trodde efter det superslutspel han gjorde i fjol. Kanske har gjort en lite sämre sommar än vad folk trodde, för han ser lite seg ut på skridskorna. Så inte riktigt, man trodde han skulle kanske ta ett steg där, och, men han har inte riktigt fått till JVM, var inte heller riktigt så bra som hade krävts då för Sverige. Han var ju ändå assisterande lagkapten och första center, så att han är ju trots sin unga ålder, man ska väl inte sätta för mycket press på en sån spelare, men ändå var det sämre än vad många trodde. Och så Terry Brothers, en billig spelare, fast skulle ändå ha fått spela andra powerplay, en teknisk spelare, men det hände väldigt lite. Han har väl gjort en hyfsat med poäng, men fall bort i de flesta matcherna, tycker jag, att han helt försvinner i matcherna. Så där tror jag ändå att många trodde lite mer, även om man inte visste så mycket om honom. Lasse Johansson är känd för att lyckas med de här lite billiga nyförvärven som man inte har någon koll på. Men här känns det som att det blir nog bara ett år för Brothers.
Har du någon annan av dem som...
Nej, jag tycker att det var en bra summering där. Holmström, som sagt, det är lätt att glömma bort hur ung han är. Det är nog rätt tydligt att han har nog tullat en hel del på sommarträningen. Och det är väl det som är faran när man är ung spelare, går för bra. Att man inte riktigt kan hantera det helt perfekt. För att jag tycker att han har sett ganska trög ut under större delen av höstsäsongen också. Nu är han så pass bra så att, men jag trodde inför säsongen tänkte att om han kommer fit, då är det 50 poäng i år direkt, pang bom. Men han har inte riktigt levt upp till det där, men jag tycker att när han väl blixtrar till så är han riktigt bra. Det har varit lite för sällan bara, men vi får se om det benen går lite snabbare sen till slutspelet. Och Terry Broadhurst är också värt att nämna, att han trodde man faktiskt skulle kunna bidra med mer. Han åker runt och kämpar, men känns som att han inte riktigt har hittat sin roll, och då blir vi mest fjärde line, och det är där någonstans han ska spela. Erik Forsell, nyttig, men jag vet inte, det känns lite som Skellefteå någonstans, om de funderar på att fasa ut honom eller vad de tänker, för att han spelade väldigt mycket fjärde line redan från början av säsongen, så det kändes som att man kanske inte är intresserad av att satsa på honom helt enkelt.
Har han utgående kontrakt?
Han har utgående kontrakt. Han är född 82.
Så det blir som Johan Forsberg.
Ja, men han är ju som det spelare som känns som han skulle kunna spela till han är 38 och bidra på något plan. Han är ju en sån här fantastisk spelare, tar inte stor plats i omklädningsrummet, intelligent, gör rätt saker, laglojal. En perfekt spelare att ha helt enkelt och kan spela alla roller. Men man har varit van att se honom i första andra line, och nu har mest fått spela lite städgumma, känns det som.
Ja, då ska vi diska av en lista.
Hyllningarna.
Lukas Wallmark var iväg på NHL Camp i höst och har fått förstått lite grann vad som krävs för att komma till världens bästa liga. Luleå Hockey fick tillbaka en bättre spelare. Han missade inledningen på säsongen och har väl snittat nästan en poäng per match när han kom tillbaks. Väldigt spelskicklig, och den centern som Luleå saknade inledningsvis. Däremot har han ju massa delar att jobba på för att bli en NHL-spelare. Jag tror att han kan vara en topp SHL-spelare, men för att nå NHL så måste han bättra på fotarbetet och fysiken. Men i SHL så är han en väldigt bra spelare. Sen går vi vidare, och Brendan Mickelson kan jag väl säga att vi skrev ju när han var aktuell, när de tog dementerat att det var så, dagen efter kom pressmeddelandet att det var klart. Kom från Västerås där Fagervall hade haft honom tidigare, men jag hade inte riktigt koll på han, ska jag säga. Han har varit en positiv överraskning för mig. En back som fyller på är ju sylvass i avsluten. Han placerar dem strax ovanför benskydd. Han vet vart de ska sitta, så följer man inte med han upp då blir det mål. Han har överraskat på mig. Jag hade förväntat mig kanske lite mer defensivt inriktad transatlant, som man kanske kunde få något backskott då och inte de uppåkningarna vi har sett. Är någon du vill lyfta fram?
Kristoffer Mastomäki tycker jag har överraskat. Jag trodde inte att han skulle spela alla SHL-matcher fram till, ja, var vi inne nu, mitten på januari. Förutom att han var skadad där en kortare period. Men han har ju varit alltså, ordinarie hela tiden och bara växer in i truppen också. Nu är han uppe i en tredje kedja och spelar bredvid Tony Raiola som förväntas vara deras mest produktiva spelare. Så att kan han fortsätta att utvecklas i den här takten så har han en fin karriär framför sig. Men då måste han fortsätta ta steg också. Han får inte bli fast i det två center, tvåvägscenters facket för då kommer han fastna i en tredje eller fjärde kedja, tror jag. Men han har överraskat.
Ja, det kan jag hålla med om. Han var ju inte ordinarie hockeyallsvenskan i fjol så att han har ju gått nästan från junior direkt in i SHL och det är inte så ofta man ser det faktiskt. Ja, Axel Holmström, men han...
Det är ovanligt numera och har varit under, de senaste 10 åren har det varit ganska ovanligt.
Ja, men det brukar vara att du landar en säsong i division 1 eller hockeyallsvenskan för att bygga på fysik och så vidare. Så att, och jag pratade ju med Fagervall om Mastomäki, så hade ni ändå förväntat den här utvecklingen. Ja, men vi visste att han hade psyket, han hade mentala. Han åkte på en rejäl propp här i höstas och han sa att han varit bättre efter den proppen. Och han sa att de flesta i den åldern, de viker ner sig istället. Men han klev in ännu hårdare i närkampen istället och accelererade efter det. Och det är imponerande. Mm. Minuslistan då.
Ja.
Lagkapten Johan Harjo. Han har väl inte gjort ett mål på ett par månader nu.
I SHL.
I SHL. Mm. Och där hade man väl förväntat sig mycket mer egentligen. Vi vet att han kanske inte har den vassaste skridskoåkningen. Och jag tror det kan ha varit tufft för han att veta. Ska jag vara center? Ska jag vara ytterforward? Ska jag vara center? Ska jag vara ytterforward? I och med att Luleå hade en brist på centra enligt mig in i den här säsongen. Var väldigt duktiga ytterforwards men kanske inte hade den centeruppsättningen som jag tycker att man borde haft med en guldsatsning. Nu har vi fått tillbaka Wallmark däremot. Men Johan Harjo var en besvikelse. Vad tycker du om han?
Jag håller med. Han inledde väldigt starkt. Var hårt jobbande spelare i början. Men jag har saknat framförallt den här hårt jobbande spelaren nu den senaste månaden. Det känns som att han åker omkring och funderar mer över sin egen prestation. Hur han ska få igång målskyttet. Och att det hämnar honom i det övriga spelet, känns det som. På ett sätt. Det blir en tung börda för honom där att inte få göra mål. Han är ju behov av att göra ett mål, känns det som.
Sen fick han ju se ett på bröstet också. Han har ju lagkapten i laget och det var min farhåga inför säsongen också att han kanske det kanske blir tungt för han. För att han har ju haft perioder tidigare när han var i Luleå Hockey också när målskyttet så är det 5 målskytt. Du kan ha 6-7 matcher när det inte kommer ett mål och det var nog ska vara den som producerar mest och när du inte gör det så.
För mig känns inte Johan Harris som en typisk lagkapten. Alltså när man har träffat, nu träffar vi inte om Luleåspelarna så ofta, men det är bara min känsla. Men hur, ni som träffar dem oftare, hur känns han som lagkapten?
Inte riktigt. Vi är ju olika som personer, men de signalerna han sänder ut när det går tungt. Han har väl lagets största gavnacke. Mm. Det är ju inte lagkapten, det är inte Mark Messier signaler han sänder ut. Att kom igen nu grabbar, nu ska vi vända på det här. Så att, nej. Där hade han nog sett Jonathan Gransson som var varit inne på tidigare, men då ville väl sätta en Norrbottens prägel på det hela. Mm. Och där hade det varit Johan Harjo. Det är min känsla bara. Mm.
Det känns lite mer franchise-lagkapten, att han fick lite grann den som en stor stjärna i NHL kan få. Att det kanske inte är den största ledaren i laget, men att det är det största affischnamnet. Mm. Sådär, alltså.
En annan som har underpresterat, som jag förväntar mig att ta ett steg till den här säsongen, det är Marcus Oskarsson. Han har tagit ett steg tillbaks. Han har fått jättemånga chanser i inledningen på säsongen, vilket har gjort att ja, bland annat Jaros har hamnat i Asplöven, Savalaktina Gander har hamnat i Finland. Men han har inte tagit dem. Så där hade jag väntat mig betydligt mer. Har du någon fler på minuslistan så vi kommer upp till 3?
Det bör det väl finnas va?
Någon av de här poängkungarna som ska göra så mycket poäng tänkte.
Ja, alltså Tony Raiola har ju till och från sådär. Men det känns, alltså sett till förväntningarna så har det ju varit en stor besvikelse. Alltså man hade förväntat sig att han ska ligga i toppen på poängligan med de spelare som han har spelat med och som den lönen som man har och kraven som man har på sig. Så sett till det har det varit en besvikelse. Man har ju ändå, det har varit han som har gjort poäng i Luleå tillsammans med Mick Flicker och Wallmark. Det är ju de som har levererat poäng. men inte i den mån som man kanske hade förväntat sig. Jag har varit besviken på Anton Hedman tidigare under säsongen. Nu tycker jag att de senaste, efter jul, så har han växt lite grann som spelare. Men sett över en hel säsong hittills så har det varit en stor besvikelse. Jag hade förväntat mig att det skulle vara en power forward som kom tillbaka, men han försökte vara någon form av lirare istället. Och då får han inte ut de kvaliteterna som han har som spelare. Nu som sett som han spelar efter jul så är det ju en av, i mina ögon, SHLs bästa power forward som han spelar på det viset.
Och Hedman var väl också orsaken till att de inte behöll Per Ledin, för att han skulle få hans roll i powerplay framför kassan. Och han har ju inte spelat speciellt mycket powerplay för att han har underpresterat helt enkelt. Så.
Ja. Man kan väl säga så här att om det är någonting man saknat i det här derbyt så är det väl Per Ledin. Per Ledin var ju en otroligt frisk fläkt för hela SHL på något sätt. Så
verkligen.
Han är en spelare man verkligen saknar på alla sätt och vis. Ja. Han gick helt utanför boxen och just det här att vara så ärlig, säga vad han tycker och göra det han gjorde, det var bra nästan rakt igenom.
Han gjorde väl poäng nästan i varje derbymatch också. Han var bra i de matcherna. Men det är ju som vissa kliver fram. Jimmy Eriksson kliver fram. Forsell brukar kliva fram i derby nu. För att när han är högst upp på den listan så lovar jag att han kommer att göra ett mål ikväll. Alltså bara därför. Vissa spelare kliver fram.
Ja, exakt.
Forsell brukar kliva fram mot Luleå också. Ja. Den historiken är också spektakulär.
Precis. Luleå kanske ska värva han bara därför.
Exakt. Luleådödaren till Luleå.
Nej, men om Per nu lyssnar på det kan vi säga hej Per. För att jag vet att han spelar inte match ikväll. Så att även om man säger att han inte läser eller lyssnar så vet jag att han gör det.
Vi kan hälsa att vi saknar honom.
Ja. SHL saknar profiler som Per Ledin, absolut. Mm. Alltså, var så är profilerna i dagens SHL känns
det. Men absolut, och det är lite grann att det finns ju de här profilerna. De var ju lite mer, de är lite de äldre spelarna kan jag tycka. De som kanske spela på den tiden när man fick säga lite mer. Nu lär man som alla unga spelare att man ska vara väldigt tillbakadragen i intervjuer, inte säga för mycket. Var ganska, medan de här Ledin och några till som kanske var i typ den åldern hade liksom levt på den tiden när det var lite mer fritt. Man kanske, alla sportchefer kanske inte uppskattade på den tiden också, men ändå i den tiden var det mer.
Och så går det inte att lära gamla hundar.
Nej, exakt. Och på något sätt är det tycker jag är skönt. Att jag tycker man saknar det lite grann i de här nya generationerna, att de är väldigt.
De är välkammade.
Nej, välkammade.
Väl uppfostrade.
Fast det är väl lite strukturen också. SHL är ju lite grann det där att man alltid har varit att man hellre ska tona ner än att tona upp. För att man, det finns någon sån här inbyggd rädsla att man tonar upp, att man tonar upp för mycket. Och då, det är egentligen ganska konstigt med tanke på att man ska försöka sälja sporten. Man behöver kanske inte göra proffsboxning och Muhammad Ali och det hela, men lite mer hade man kunnat bjuda till. Där har man ju faktiskt delar att jobba på. Jag brukar säga att jag tycker att SHL är som ett u-land i marknadsföring, för där ligger de efter.
Och Per Ledin skapade ju känslor överallt. Han skapade ju känslor i de egna lagen och bland motståndarna och bland motståndarfansen. Så det är ju, absolut. Det är en spelare som, och en människa som man verkligen saknar i sporten här i Sverige. Har vi någon profil som är som Per Ledin i SHL i år?
Oj.
Nej.
De som flyttar uppåt lite grann det där. Skellefteå är ju Bert Robertsson. Han säger precis vad han tycker. Sen Jimmy Eriksson, han är ju faktiskt, ställer du frågor så får du ju svar på frågorna. Mm. Men han är väl kanske inte riktigt lika kontroversiell. Mm. Och i Luleå är ju alltid Osten Bergström. Han har ju sagt en del riktigt roliga saker.
Ja, men Per Ledin får väl hålla med att det finns inte. Och jag är jäkligt förvånad om du ser att inte Luleå behöll han. Mm. Dels ju marknadssyfte, kanonkille utåt så, men sen också prestationsmässigt hur de har byggt laget och var de vill gå. Där du nämnde att de vill som bygga lite som 96-laget, så för mig hade Per Ledin varit gjuten i det. Mm. En sak, ja, om man var stockholmare och ville hem och kanske inte riktigt hade Norrbottens prägel, men om det är någon som har den så är det Per Ledin. Så.
Ja, klumpigt av Luleå att slarva bort honom. Jag tror att man hade haft hittat in snabbare till det spel man har nu om Per Ledin hade funnits med. Det är jag helt övertygad om.
De erbjöd ju han inofficiellt ett juniorkontrakt som man tackade nej till. Så det var det han fick.
Så. Lite klassiskt det där att man skambjuder på gamla spelare som man vill bli av med, så kan man någonstans skydda sig bakom det. Ja, men han fick ett avtal och så visade det sig att det var kanske ett tryout-avtal till till en 35-åring som har spelat i 20 år, så att säga, men han fick ett avtal, han skulle få chans när han behöver andra. Men ofta kan de bidra med mer saker än bara sitt hockeyspelande. Och det är klart att visst är prestationen viktig, men man måste se till en helhet också. Och det måste finnas en prestigelöshet, och jag är inte helt övertygad om det. Det ringer att det var många fel beslut kring det här med Per Ledin, upplever jag i alla fall.
Summa summarum, nej, det finns ingen som Per Ledin.
Perfekt. Och den gingen betyder att vi ska avsluta programmet med en puckout, och den tänkte jag ta själv. Det betyder egentligen då att vi ska ha ett ämne som någonting som vi har gått och irriterat oss på, eller som har varit någonting som är negativt den här veckan. Och jag tänkte ta upp linjedomarna och deras... De är lite för pigga på att hålla i pucken och byta ut tekare, tycker jag. Så jag säger släpp pucken. Jag irriterar mig nog fruktansvärt när jag sitter på sidan om och ser att det är duktiga centrar som får göra upp mot varandra som inte får, eller som ska göra upp mot varandra som inte får göra upp mot varandra. På grund av att det är linjedomare som nästan fintar dem när de ska släppa pucken, eller nitiska på att de inte står riktigt rätt med skridskorna. Och istället för att påpeka och göra en bra grej av det här, så är det som att de söker efter en anledning att få byta ut tekaren. Jag vet att det spelarna irriteras över det här, och jag tror att stora delar av publiken har börjat att irritera sig väldigt mycket över det här. Jag personligen är jätteless över det och hoppas att SHL eller vem det är som går in med direktiv gör rättning i leden, för att det är jättetråkigt att inte de spelarna som har de rollerna får göra upp om sådana viktiga situationer som teckningarna. Vad säger ni?
Domarna gör ett bra jobb, eller gör så gott de kan. Men hela domarorganisationen behöver ses över och bli mer elitmässig. Där finns det mycket att göra. Jag upplever att de har inte haft samma utveckling som övriga ligan när det gäller löner, träning och hur man liksom förbättrar sig själv. För att det finns så mycket att säga runt omkring det där, så att vi skulle nästan kunna göra en podcast till om man ska ta upp allt. Men linjedomarna där som du nämner som specifik grej är ju definitivt en av de grejerna som man skulle behöva ta större grepp på. Släpp pucken!
Mm. Jättebra. Ja, vi har inte tid att göra en podcast till. Nu måste vi runda av den här så att vi får be oss till hallen och göra vårt jobb också. Tack så mycket för att ni kom hit.
Tack.
Tack.
Tack. Och vi hörs nästa vecka förhoppningsvis. Tack så mycket.
Programmet presenteras av Snabba Steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.